landet mellem 14 og 19 grader.
På mandag så var jeg invitert til å snakke for 17-19 år gamle elever fra nesten hele Norden på Fyllingsdalen videregående skole i Bergen. I flere dager så er de sammen for å lære hverandre å kjenne, og jeg skulle snakke om hvorfor det er så viktig akkurat nå å kjenne naboen. Jeg begynner å bli ganske gammel og lettrørt, men altså, jeg blir så rørt av å se inn i fremtiden og tenke for en fin gjeng. Så derfor så gjorde jeg det som er blitt vane etter TV-serien Makter fikk til kamp, kamerater, slagordet tilbake i offentligheten. I en scene der Gro, Harlem Brundtland, spilt av Katrine Thorborg Johansen, trener på å mane til kamp på troverdig vis. Jeg viste dette klippet og inviterte ungdommene til å rope til kampkamerater for en ny nordisk revolusjon. Og hør her.
1, 2, 3. Til kampkamerater!
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Altså, jeg elsker det. Ja. Jeg ble...
Måske skal man, ja, måske skal man bare lige forklare, at tv-serien Magt er en tv-serie, som skildrer den tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.
Den går ju att se i Sverige. Alltså, jag tänker det här till kampkamrater som Gro i serien då ska lära sig. Hon har så svårt att få i kraft i det och sådär. När vi är ute och uppträder så brukar vi ju få publiken att ropa det där. Jag ska berätta för er att Sverige har ju en ny minister för nordiska frågor. Hon heter Jessica Nordenkrantz. Om vi på något sätt kunde få henne att
ropa... Nordenkrantz heter det, Nordenkrantz.
Om vi kan få henne att detta så ska vi se att det är vår målsättning innan året är slut.
Ja, det må vi
göra. Ja, det vet... Danske lytter jo ikke, men når vi optræder, som Åsa siger, så slutter vi altid med det her kampråb, som ikke er et fløj- eller partipolitisk kampråb, men et fælles nordisk kampråb for en stærkere nordisk union. Ikke? Mm-hmm. Og det er altid meget, hvad hedder det, bevægende og rørende og sådan noget. Ikke? Jeg har jo altid følt, at det var... at der var noget eksklusivt ved det her nordiske kampråb for os, ikke? Og jeg bliver lidt irriteret, når den nordiske dagsorden nu breder sig ud over mainstream tv-kanaler og mainstream politik. Og,
ja. Det er jo tvært imod, Tarsan. Ja. Dette skal vi snakke om senere, men det er, mener, helt fullstendig tvært imod. Målet må jo være at alle dagsordner blir nordiske.
Exakt.
Og at vi er first movers, som det heter på nynorsk, at vi var først med det.
I er så moralsk korrekte, at jeg er jo kun for min egen skyld. Altså, det her handler om min platform, om den opmærksomhed, jeg får. Nej. Det handler ikke om Norden.
Det her var en game changer. Nu måste vi faktiskt verkligen gå till terapeuten på det.
Ja, men nu må vi gå till terapi. Men de ungdommen igen, vad syns dere? 17-19 år, och de är med.
Nej, men det är helt underbart. Det är jag älskar. Jag säger som du, Hilde, jag är så förälskad i unga människor i den åldern. När man tittar på dem, vad drömmer ni om? Vad vill ni? Och hur kommer ni att inordna den här världen som jag också sen klarar av att leva i? För det är de som ska ta över snart.
Kan vi inte ta en liten... Nej, Hassan... Nu syns du igen.
Jamen, jeg husker, hvor idiotisk jeg var, da jeg var ung. Ikke? Og jeg forestiller mig ikke, at de unge i dag er mindre idiotiske end jeg.
Ikke du heller, Hassan, ibland faktisk. Man lyssnar på, hvad du har sagt i dag.
Jamen, det er bare, fordi jeg ikke er så korrekt, som I er.
Nej, men det handler jo ikke om korrekthet, det handler jo om ryggrad.
Ja, men det er da også...
Vision.
Ja, lad os sige det. Moralsk ryggrad. Jeg har menneskelig ryggrad, ikke moralsk ryggrad. Ja.
Kan vi ikke ta en kort runde på bølger og etterdønninger i Moderaterne både her og der? For det var en nok så underlig ting som skjedde, at det ble avdekket et stor arbeidskonflikt I utenriksminister Lars Løkke Rasmussens parti Moderatene. Journalisten I avisen BT som meldte om saken sendt ut av borgen. Hva det slags respons, Hassan?
Altså, ja, hun Anne-Katrine Restrup, hedder hun. Hun blevet sendt hjem af sin chefredaktør, og vi kan ikke få at vide, hvorfor. Han siger, at det handler ikke om hendes arbejdsindsats eller om selve det produkt, hun har skabt. Altså, han siger, at det fantastisk journalistik, men hun sendt hjem, og hun føler selv, at hun har manglet opbakning fra sin chefredaktør, ikke? Som Simon Richard Nielsen, som altså har sendt hende hjem. Men hvad der op og ned I sagen, kan vi ikke få at vide, fordi ingen vil udtale sig om sagens konkrete indhold. Og på den måde, så bliver det jo lidt holistisk, det her, ikke? Fordi det kommer jo til at minde, altså dækningen kommer til at minde om det, der foregår inde I Moderaterne, altså sådan en sær hemmeligholdelse af nogle problematikker, som vi ikke aner, hvad I virkeligheden. Moderaterne, Lars Løkke, har jo også sagt, at de ikke kommer til at gå ud med resultatet af de undersøgelser, der bliver gjort. Ikke? De, dem vil de holde for sig selv. Ikke? Jeg ved, altså, det er jo noget mærkeligt noget. Altså, det allermærkeligste jo, at denne her mand, vores udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, kan overleve I dansk politik. Altså. Men som I, Åsa og Hilde jo har sagt flere gange, så har vi jo bare de politikere, vi fortjener, og I Danmark fortjener vi angiveligt Lars Løkke Rasmussen.
Altså, jeg funderer...
Jeg vil bare smette inn, her Knut Brix I Ekstrabladet, sjokkert I presselosjen på TV2, mens BTs sjefredaktør Simon Richard Nielsen ikke ser problemet med at han har sendt sin journalist hjem.
Ja, altså, jeg tror det två olika saker som har hänt her. Altså. Dels så det hur Moderaterna hanterar en intern rapport som de ska hålla hemlig och då kan jag säga då är de naiva för att alla interna rapporter får fötter och sprids. Men det andra är alltså att en journalist som har gjort ett avslöjande om Moderaterna har skickats hem. Det kan jag säga, I Sverige, jag tror inte heller I Norge, kan man skicka hem en journalist utan att man får veta varför. För att det här är ju faktiskt I allmänhetens intresse varför en journalist plötsligt inte välkommen på jobbet. Och här för mig blir det här väldigt danskt på något sätt. Att vi har nu I så många år här hört hur danskarna löser sina problem. Och det är alltid med ganska auktoritära organisatoriska medel. Man plockar bort, man stänger av, man hemligstämplar och så vidare. Och det är, när jag hör om Danmark så är det som att läsa den här romanen Natt klockan 12 på dagen av Arthur Koestler. Alltså man sitter och försöker göra sitt arbete och så plötsligt bara bam så försvinner någon I natten. Och det är liksom ren stalinism. Det är ju det här som är stalinism, inte att man gillar Stalin utan om man tar begreppet lite mer bokstavligt så är det ju faktiskt att man med organisatoriska medel löser ett problem istället för att diskutera politiken, ideologin eller vad det nu kan vara, I det här fallet journalistiken då, så bara bort med dig.
Ja, og så har man jo det her begreb, altså det en personalesag, og derfor kan man ikke udtale sig offentligt om det, ikke? Og hvad hedder det? Det bliver jo sådan et begreb, der kommer til at dække over hvad som helst,
exakt.
Ikke? Altså, men det man jo får fornemmelsen af, det at denne her chefredaktør har hjemsendt sine medarbejdere, fordi hun har været under hårdt arbejdsmæssigt pres, og nu fortjener hun en uges ferie. Ikke? Det er jo det, der ligesom ligger mellem linjerne I chefredaktørens beskrivelse af fænomenet. Men vi forstår det ikke, og så der jo samtidig nogle indikationer på, at det ikke sandt, det her. Ikke? At der foregår noget helt andet. Hvorfor må vi ikke få at vide, hvad der foregår?
Men Åsa, du sa at I Sverige så får man vite hva som foregår. Man får heller ikke vite hvorfor utenriksminister Tobias Billström fra det svenske Moderaterna nå plutselig stopper som utenriksminister på dagen.
Nej. Altså, jeg mener ikke at man får vite alt som händer I Sverige. Verkligen inte. Jag bara säger att om en journalist skickas hem från sitt arbete, då får man veta varför.
Men når en utenriksminister blir sendt hjem, så får vi også lyst i alle fall til å vite hva som har skjedd.
Ja, altså, vi har en ny utenriksminister i Sverige derfor at den gamle Tobias Billström har gått av, som ni säger, eller avgått. Och det gjorde han väldigt hastigt och det kom, slog lite grann ner som en bomb. Och då så säger kommentariatet som har information här säger att det föreligger en konflikt mellan utrikesministern och statsministern. Och det har de förnekat. Men nu har vi alltså en ny utrikesminister, Maria Malmer Stengård. Och hon ska ta hand om, eller Stengard kanske, hon ska ta hand om allt det här som Tobias Billström då fick kämpa med. Gaza-frågan, koranbränderna kommer väl att blossa upp igen. NATO-frågan är väl löst, men han hade en ganska diger dagordning kan man säga.
Ja, och så kan man också, där var en krig mot öst i Ukraina som, vad heter det? Men Åsa, i Danmark, hvis jeg havde læst de udtalelser, jeg har læst fra den svenske tidligere udenrigsminister, ikke, så ville jeg dissekere sætningen for at finde ud af, hvad det er, der er foregået. Ikke? Og han udtaler jo, jeg er kun 50 år gammel og ser frem til at bidrage og arbejde hårdt i andre sammenhænge, hvor mit engagement kommer til sin ret. Og den sidste del af sætningen her vil jeg lægge vægt på, hvor mit engagement kommer til sin ret. Altså, han føler ikke, at hans engagement er kommet til sin ret i positionen som udenrigsminister.
Ja, det siger sig, at han ikke tycker, at han har fået tillräckligt med beröm då av statsministern. Jeg ved ikke. Men det jeg tycker er interessant med den her citatet, som du nu anførte her, det är att en minister än en gång kommer att gå vidare ut till det privata näringslivet med all den här kunskapsbanken, erfarenhetsbanken, alltihopa från ministerlivet. I Sverige säger vi att det är svängdörrar mellan politiken och näringslivet. Och det, vi har ju ett exempel på det igen här. Man sitter inte i karantän eller någonting sånt. Utan jag skulle gissa att han snart är vd för Saab eller någonting sånt där som ju säljer Gripenplan. Nu spekulerer jeg.
Ja, altså en virksomhed med eksportpotentiale, ikke?
Visst.
Ja.
Du lytter til norsken, svensken og dansken.
Regeringen gennemfører den største tandvårdsreformen på 20 år, melder altså SVT Nyheter. Sverige har altså fått en tandhelsereform. Og hva innebærer det? Og hvorfor har den ikke kommet før?
Det skal bli avsevært mye billigere for eldre mennesker at gå til tannhelsen, tannläkaren, og det her skal betales gjennom at unge voksne, som tidligere har haft gratis tandvård i Sverige opp til en ålder som jeg faktisk ikke kommer ihåg nu, de skal få börja betala fast kraftigt rabatterat. Jag tycker att det här är fantastiskt. Äntligen, säger jag. Och det är en bra fråga, Hilde. Varför har inte det här skett tidigare? Varför är inte tandhälsan överhuvudtaget integrerad i den övriga sjukvården? Tänderna sitter ju i munnen som sitter i kroppen. Hur har ni det i era länder med tandvårdsfrågor?
Detta är ju en klassisk politisk debatt som kommer tillbaka hela tiden och i fjor kom det faktiskt en reform som gjorde att unge upp till 25 tror jag betalar mindre. Men det är alltid stor motstånd både i tandläkarföreningen och ja från andra städer också, så är det en stor motstånd mot att göra inlemma detta i den offentliga hälsotjänsten rätt och slett.
Jamen, jeg har heller aldrig forstået, hvorfor tandlægeskolen ikke er en del af medicinstudiet. Altså, hvorfor er en tandlæge noget separat, når en ørelæge ikke er noget separat osv.? Altså, jeg har aldrig forstået, hvorfor det bliver betragtet som noget, der er lidt, hvad kan man sige, overflødigt, eller måske endda dekadent at beskæftige sig med at have gode tænder. Ikke? Det er meget sært, altså. Men jeg vil sige, at vi har en tandlægereform, ikke? Og gode muligheder for støtte, både til unge og ældre og fattige i Danmark. Men Hilde, du sendte os priserne på en tandundersøgelse, som ligger på op til 1.600 norske kroner for et tandlægebesøg. Altså, det er jo helt sindssygt. Koster det i Norge? Det koster 400 danske kroner for et tandeftersyn og tandrensning. Så hvis du ikke har nogen problemer hos tandlægen, så er det en gang om året, at du har en regning på omkring 400 kroner, ikke?
Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad det koster i Sverige, og kender mig lidt dum for det der, for at selv så har jeg någonting at det betaler hver måned. Men för mig så är det här med tänder, det är djupt traumatiskt. Min pappa, han dog ju när han var 61 år gammal och hade inga tänder i munnen. Och det är ju så att om man har dålig tandstatus så dör man i förtid därför att bakterier i munnen liksom ramlar ner till hjärtat och sen går vidare i kroppen. Så att det här, det förkortar liv att inte ha en ordentlig tandstatus. Och då kan man säga så här, folk får skylla sig själva att de inte borstar tänderna. Så här, det här är ju inte riktigt så illa. Jag tänker på den skammen som han kände att inte kunna skratta längre. Han var ju väldigt morsom, min pappa. Men att han drog ner sin överläpp på något sätt så att han skulle dölja att han inte hade tänder i överkäken. Det var så fruktansvärt sorgligt. Nu är inte jag säker på att han skulle ha gått till tandläkaren i alla fall, ens om det var gratis för att han var som han var. Men jag är helt övertygad om att den här tandvårdsreformen kommer att hjälpa väldigt många i Sverige. Och det är roligt, morsomt för mig att få berömma regeringen för någonting. Tack så mycket.
Yeah. Men det har faktisk, det er en undersøkelse som viser det, dette er ikke akkurat rakettforskning, men når prisene går opp, går folk sjeldnere til tannlegen, og det betyr at de som da kanskje vil trenge mer og mer å gå til tannlegen, de gjør det ikke.
Nej, exakt.
Yeah. Da kan vi snakke om et klassespørsmål som utviser seg, som du sier også.
Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har förändrat världen.
Alla fyra länder brukar miljardbelopp på vår säkerhet.
För första gången så har vi samlat här nu ministrar och debattörer från alla fyra länder.
Det är Nordens svar på Putins krig.
Denne uken sendes, som vi allerede har vært innom her, en spesialutgave av debatten i hele Norden. Public Service i Sverige, Danmark, Finland og Norge har satt i fellesskap fokus på Nordens svar på krigen i Ukraina. Når dette programmet sendes, så har det blitt vist i Norge og Danmark. I Sverige sendes det på søndag, i Finland på mandag. Fire nordiske ministerer, Paul Jonsson fra Sverige, Lars Løkke Rasmussen fra Danmark, Espen Barth Eide fra Norge og Anders Adelkreutz fra Finland, møtte utfordrere. Dette sendes først etter at vi sitter her, men jeg har fått sett. Og for oss som har snakket uke etter uke sammen om nordiske spørsmål, du har allerede sagt hva du egentlig synes om det, Hassan, at public service nå følger etter. Men hva tenker du?
Jamen, jeg tænker selvfølgelig, naturligvis, at den nordiske dagsorden er meget central. Jeg er måske ikke så glad for, at man fra Danmark sender chaufføren på den politiske klovnebus, Lars Løkke Rasmussen. Man kunne måske have valgt at sende en minister, som ikke står i lort til halsen. Ikke? Men nu vel, selvfølgelig er jeg begejstret for, at den nordiske dagsorden vinder frem, og at den bliver central både for vores politikere og vores medier, fordi Norden er fremtiden. Absolut. At jeg så personligt synes, det er mest interessant at beskæftige mig med dagsordner, som ikke er mainstreamet, fordi der er for stor konkurrence, det er jo en anden sag. Ikke? Så tænker jeg, at vi måske skal lede efter noget nyt.
Men jeg har jo set, studio i København var som et war room. Jeg vet ikke om vi har sånne krigsrom. Det var svart. Det var ganske messende musik. Det var et massivt alvor. Og rundt denne scenen så satt det en krans av unge mennesker som måtte sitte og høre og på hva faktisk politikerne har tenkt å gjøre med den farligste situasjonen for oss alle i livet. det var noe sånn spesielt med denne, den tause ungdomsmassen som satt rundt. For der diskuterer en altså hvor går grensen for hybridkrig for at ikke artikkel 5, NATOs artikkel 5, skal iverksettes. Og her hørte vi når vi fikk den massive informasjonen om hva som faktisk skjer av hybridkrig, så blir jeg for lege nervøs. Og det som også var interessant var at de svenske bidragene var veldig mye mer kritiske. De var fremdeles NATO-kritiske, det kan jeg si. Her var Frida Strande, svensk fredsforsker fra Høgskolen i Halmstad, og Kerstin Bergesaa, leder i svenske fredsorganisasjonen Svenska Freds. Og det de begge snakker om, sammen med Marie Sneve Martinussen, som leder i Rødt, som representerer på mange måter den samme linjen. De snakker jo om at før har det vært både avskrekking og avspenning, og nå er det kun avskrekking igjen. Og det alt dette sildrer inn, og så står disse ministrene og skal svare. Og på den ene siden så blir jeg glad, fordi de viser fram en slags felles makt. De snakker på samme måten, de helt enige. Men på den andre siden så kjenner jeg også at, ok, hvor grensen for at vi faktisk skal inn i dette på et mye mer alvorlig vis? Og der igjen så jeg de unge alvorlige ansiktene rundt, og det gjorde at jeg faktisk fikk ikke sove i natt. Men jeg kjente på det alvoret, og hvor langt vil Russland gå for å destabilisere Norden, som jo et av de spørsmålene som ble stilt. Det som ikke blir snakket om der, som jeg tenkte kanskje vi kan diskutere, er at denne uken så kom det også en stor sak om at den ukrainske hæren nå sliter med utmattede soldater og økende desertering. Filter Nyheter skriver at bare i løpet av de 4 første månedene i 2024 ble 19 000 ukrainske soldater straffeforfulgt fordi de deserterte. Og en har altså bruk for en mangle over 500 000 soldater. De tallene som kom opp i det programmet som sendes nå, sier at altså, estimert så har både Russland og Ukraina mistet 500 000 hver, altså 1 million. Og den deserteringen som skjer nå, jeg kan forstå det, man vil ikke ut i krig, men hva betyr det for oss? Og den igjen, den gjengen ungdommer som satt og så på debatten nå, denne uken. Hva tenker dere?
Jeg forstår jo godt desertering. Altså, er du sindssyg, mand? Jeg forstår det på alle mulige niveauer. Altså, jeg forstår det både som et politisk principielt faktum, og jeg forstår det som et personligt faktum, altså, som baserer sig i frygt og længselen efter familien og alt muligt. Jeg forstår det fuldt ud. Altså,
Jag hade varit i krig, så jag skulle aldrig moralisera över någon som är försatt i sån situation. Jag tänker på de ryska desertörerna som inte välkomna någonstans. Alltså man betraktar dem antingen som spioner eller krigsförbrytare eller är de hjältar. Man har ingen aning. Vilket fruktansvärt öde, tänker jag, att vara förrädare i Ryssland och förbrytare i väst. Och de ukrainska desertörerna, ska vi skickar en massa vapen dit, men soldaterna flyr därifrån. Vi har hört så länge nu att ju mer vapen om vi bara skickar en massa vapen, så kommer det här kriget att ta slut snart. Men det är inte så det ser ut. Så jag känner ju en förtvivlan, men jag förstår inte hur det här ska lösas.
Nej, och där är ett spörsmål som er veldig vanskelig. Det kommer masse ukrainske flyktninger til Norden. Det kommer også mange menn til Norden.
Ja.
Skal vi ta de imot? Det synes jeg et veldig vanskelig spørsmål. I hvert fall hvis det nærmer seg, og hvis en tenker alle på seg selv, så kan en tenke på egne barn. Blir vi nødt til å sende våre egne barn fordi de ukrainske mennene har kommet hit, satt veldig på spissen? Det som säger ett stort vanskeligt spörsmål rätt och slett.
Visst är det, men det går ju tillbaka till den här frågan. Har jag en skyldighet att försvara mitt land?
Mm.
Och den regering som jag kanske inte gillar eller och så vidare. Alltså det är de här frågorna som alla måste kämpa med som befinner sig i ett krig. Och det är väldigt, väldigt lätt att sitta vid sidan av och ha åsikter. Ja, det som jag funderar mycket på, det är normaliseringen av det här kriget. När Hilde, när du sa att det kommer att vara en stor konferens om Ukraina, och så började jag bläddra huvudet, när började det där egentligen? Vad är det som har hänt på senare tid? Och så tänkte jag på Gaza, visst, det var länge sedan som jag gick in och läste en artikel om Gaza. Den här normaliseringen av de här totala katastroferna, den är så skrämmande, därför att den för mig blir den ett bevis på att man kan göra lite vad som helst med folk och den allmänna opinionen. Man tröttnar. Det blir vardag. Man börjar prata om annat. Nu pratar vi om Trump och Kamala Harris istället. Men de som befinner sig i de här krigen och de här ockuperade länderna, de lever med sitt. Och de som är utskickade i uniform ska göra sitt.
Ja, og hvad hedder det? Det er sådan, det er, ikke? Og så er det også sådan, at de store spørgsmål, som i den grad udfordrer den humanistiske, liberale orden, dem bliver vi aldrig konfronteret med under de omstændigheder, vi lever i nu her i vores nationer. Altså ikke andet end på et filosofisk plan, ikke? Fordi, som Åsa er inde på her, kan man tvangsindkalde soldater til at forsvare en nation, som de måske ikke ønsker at forsvare, ikke? Kan man det? Og kan man tvinge dem til at gå i døden for nogle principper, de ikke har lyst til at gå i døden for? Altså, jeg mener jo, at den naturligvis, at den professionelle frivillige hær er forpligtet, men hvad med den hær, som bliver mobiliseret, når fjenden har invaderet, eller står for at skulle invadere ens nation, ikke? Hvad med den hær? Hvad med de soldater? Altså, hvad er principperne i det her, ikke?
Jag tycker Hilde ringer in en otroligt känslig fråga här, som det är förbjudet för män, ska man vara män över 18 år, va, att lämna Ukraina. Mm. Det blev ju direkt beslutat därför att de ska försvara Ukraina med vapen. Kvinnor får lämna landet och barn, men inte män. Och sen så kommer ändå män hit. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra med dem om vi har sagt att vi är en svuren allierad med Ukraina? Det är ett extremt vanskligt spörsmål att svara på. Men det här som Hilde tar upp, som jag också tycker är väldigt intressant, att det sliter på samhällen, den här krigströttheten som följer nu, den ser vi ju i hela västvärlden. En trötthet vid det här kriget. Det är, presidentvalet i USA handlar mycket om Ukraina och Gaza. Tyskland håller på med den här frågan. Frankrike har en annan uppfattning. Och hur mycket ska man bistå med och så vidare. Samtidigt som befolkningarna vill ha vård, skola och omsorg och så vidare. Och här, i den meningen, så har ju Putin absolut vunnit. Alltså när krigströttheten blir politiska konflikter i Europa och USA. Mm. Och där hans allierade vinner poäng på det då. Mm. Så i den meningen så har han ju verkligen kammat hem en vinst.
Jag kan säga att om den debatten som var, så fick jag... Det er noe sterkt i at de står sammen der på scenen og tar dette ansvar og snakker om at Norden må stå sammen. Samtidig så ble jeg også litt bekymret for særlig den svenske ministeren Pål Jonsson, som jeg aldri har hørt om før, opplevde jeg som veldig svak i debatten, eller vinglete, eller ikke vinglete, men Men jeg bare tenker, kan du på noen måte forsvare Sverige, tenkte jeg. Det er kanskje stygt av meg å si, for jeg vet ingenting om denne ministeren. Men sånn sto han frem.
Ja.
Men det er...
Men også veldig lite om han, skal jeg si.
Ja, har du egentlig hørt om han noen gang?
Men det er jo også interessant, Hilde, at du siger, at man i Sverige stadig balancerer en eller anden form for NATO-kritik ind i, ind i den her debat om nordisk sikkerhed og fællesskab. Ikke? Jeg kunne forestille mig, at nu har jeg ikke set programmet endnu, men jeg kunne forestille mig, at den danske position har været, at du kan ikke gøre nok i, for ligesom at bidrage. Ja. Altså, så kritikerne, de danske kritikere, har garanteret været nogen, der sagde, at den danske position kunne styrkes, at den nordiske deltagelse skal udvides osv., ikke?
Anna Libak i Viken-avisen, sin kritikk handler om at Norge gjør for lite. Okay. Med våre 1000 milliarder ekstra kroner, fordi at vi nå eksporterer så mye gass og olje. Så var hennes, en av hennes kritikker handler jo nettopp om det. Og du har helt rett, den danske posisjonen var, her skal vi ta mer ansvar. Og det var for så vidt et felles ansvar. Den som skremte meg aller mest var en finsk forsker, Charlie Salonius Pasternak, finsk forsker ved Utenrikspolitisk institutt, som var virkelig den som sa at de står på døren med hybridkrig på et sett, så må vi sette en strek i sanden og si nok er nok. Og som stiller spørsmål om...
Hva betyr det altså at
ja, det betyr at konflikten er en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og cyberangrep, sabotasje, terrorisme og såkalt påvirkningsoperasjoner. Ja. Vi har sett telemaster bli revet, vi har sett angrep på infrastruktur, ja. Vi har sett sabotasje på vannverk, vi har sett det ene etter det andre,
som vi vet... Rekruttering av individer og grupper.
Jeg forstår.
Og at han mener at Norden må si her er vår strek, og til og med gå til angrep, hybridangrep tilbake.
Men da er det jo krig.
Altså. Jo, men det er jo virkelig interessant det her. Ikke? Ja, så er der fuld hybridkrig, gensidig hybrid. I dag er det jo en ensidig hybridkrig, hvor hvad hedder det, de vestlige nationer forsvarer sig mod russiske angreb. Ikke? Men vi har jo ikke, altså det er jo ikke engang til overvejelse i Danmark, at man skulle rekruttere russiske kriminelle dissidenter til at gøre oprør internt. Altså den type aktivitet er jo ikke noget, vi ligesom vil fornemme neder os moralsk til at deltage i. Men det er jo klart, det må jo være diskussionen. Altså, men skal du... man afholde sig fra hybridkrig, fordi det moralsk er forkert, eller hvad?
Men altså, då er jo svaret i så fald jo optrappning.
Ja.
Og det tycker jag är, det är någonting man måste prata om. Alltså, det är väl inte
det
bara...
Det är nettopp det. Men det blir ju pratat om här. Det ble jo pratet om, det var jo nettopp den samtalen som var der, og det var derfor jeg heller ikke sov etterpå.
Ja. Men det, altså, det er vel sådan, altså, i en eller anden udstrækning må det jo være sådan, at et kabel, der bliver skåret over i nattens mulm og mørke af den russiske rejetroller ud fra Svalbard, må på en eller anden måde må der repliceres på, ikke? Ved at man skærer et russisk elkabel over med en norsk rejetroller i nattens mulm og mørke på den anden side af grænsen.
Jeg vil ikke, at Sverige dras ind i et krig. Eller Norden.
Nej, men det vil jo ingen.
Nej, men altså, då tror jeg, altså, då, om man pratar om en upptrappning som det sunda förnuftet, så tror jag man ska ta en runda till på det här. Men det säger jag inte att jag vet vad som är alternativet. Jag vet inte. Jag vet inte.
Den danske programledaren Clemens sa på slutten av debatten, som om det var DR som hadde kommet på det med nordisk debatt, så sa han, det her er bare begynnelsen. Og der kjente jeg det samme som deg, Hassan. Det var ikke du som begynte med dette, tenkte jeg da, å si til Clemens. Jeg sa det høyt også, tror jeg. Men det er bare begynnelsen, på mange måter. Det var en veldig mørk og svart begynnelse. Jeg håper at den styrken som de på en eller annen måte også viste sammen kan kjennes reell. I går ble jeg litt usikker på det.
Hiss og diss.
Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Altså noe vi er fornøyd med, glad for, og noe vi vil disse. Og det betyr at vi ikke liker det. Åsa, vad är din hiss och diss?
Ja, min hiss den här veckan är att nästan varannan svensk kommun planerar att korta arbetstiden för de som arbetar inom äldreomsorgen. Väldigt lite visserligen. Men jag är glad för jag tycker att vi måste ha en diskussion om arbetstiden. De som tycker att det här är en dålig idé tycker jag ska ta ett arbete i äldreomsorgen och sen komma tillbaka och berätta om de har samma uppfattning. Mm. Och veckans diss. I Sverige så har vi haft stora förhoppningar på en batterifabrik, en av världens största, Northvolt. De har gjort Norrland till en Klondike. Nu visar det sig, och det här Northvolt ägs av Volkswagen och Goldman Sachs. Massa skattepengar har satsat i den här gröna omställningen. Skellefteå har byggt om en hel hamn. Det har kostat så många miljoner. Nu pausar Northvolt tillverkningen. Man pratar till och med om att det ska gå i konkurs. Och då i Sverige nu så har vi en stor diskussion om grön omställning som ger arbeten och hur skattepengar flyter in i det där. Har vi varit naiva? Borde vi tänka efter? Och så vidare. Hassan.
Jo, alltså min uges hiss går til den offentlige skilsmisseinstitution, familieretshuset, som ikke længere vil henvise muslimske kvinder til en imam for at blive religiøst skilt, altså for at slippe ud af en islamisk ægteskabskontrakt. Bravo! Det er selvfølgelig helt passende, at man ikke anerkender og accepterer den type parallelkontrakt i et samfund som det danske. Min uges dis går til Tivoli, som på en helt almindelig dag har konfronteret en gæst og smidt ham ud af Tivoli, fordi han havde en trøje på, hvor der stod boykot Israel. Og jeg mener, at sådan en trøje er idiotisk, men jeg mener også, at man gerne må gå med sådan en trøje, også inde i den gamle have Tivoli, hvor jeg har set masser af upassende statements på t-shirts og svætre og trøjer. For eksempel ordet fisse, som polterabend-deltager ofte går rundt og skilter med på deres bluser.
Hilde, ja.
Min ukes hiss går til alle som skriver skjønnlitteratur, rett og slett, i romaner. Dikter opp en verden som er lys, og som er mørk, og som er rotete og komplisert, og som gjør at det er en gave til oss alle som kan gå og kjøpe en bok og lese, og som kan gå på litteraturfestivaler og høre, og det jeg blir alltid ydmyk.
Og gå på bibliotek og låne bøker også.
Og ikke minst gå på bibliotek. Biblioteket, utlåneriet har jo gått opp. Det er også en del av denne hissen. Mm. Men det relaterer til en sak i Kristelig Dagblad som viser at iransk prestestyre betaler kriminelle i Europa for å gå til angrep på jøder i våre samfunn. Og nylig så var det en 21-åring som ble tatt for å sette fyr på et hus for en jødisk familie i Danmark. Vi vet ikke om vedkommende var betalt av iransk prestestyre, men det viser altså hvilke krefter det er som er i spill. Og det skremmer meg voldsomt.
Hiss og diss.
Men ser vi en ny religiøsitetsveip over oss? Farer det en religiøs vekkelse over verden, kan si at det kanskje er svar på alt det vi har snakket om til nå, men hva slags religiøsitet er det vi ser? I Danmark så diskuteres Kasper Christensen i Norge, og kanskje også Sverige, kjent fra tv-serien Klovn, sitt engasjement, mangeårige engasjement etter hvert, i menigheten Hillsong, som er en menighet bygd av en australsk pastor i sin tid, og som har fart som en slags farsott over hele verden og får tusenvis av folk til å stå og synge lovsanger. Og der Kasper Christensen, men ikke bare han, flere andre og kjendiser fra Danmark, som blir som har vært der. Og nå har et klipp på Instagram-kontoen til en dansk komiker begynt å surre rundt i sosiale medier. På klippet ser vi blant annet Kasper Christensen tale til en forsamling om at han har funnet Jesus. Og her har han også en oversetter med seg.
Jeg er aldrig flov over at sige, at jeg tror på Jesus.
I'm never embarrassed to say I believe in Christ.
Jeg tror, det mit kald at sige, at jeg tror på Jesus.
I think it's my calling to say I believe
in Jesus. Jeg tror, det grund til, at jeg har lavet alt, hvad jeg har lavet, er for at sige... At...
Hvad har skjedd, Hassan?
Jo, det komikeren Simon Talbot, som kritiserer sin komikerkollega Kasper Christensen for at være en del af en nyreligiøs bevægelse og mere specifikt Hillsong.
Og jeg vil jo gerne starte med at svare på spørgsmålet, som på alles læber. Hvad fuck?
Og Hillsong er jo en kirke, som... Altså, som er imod abort og homovielser. Kasper Christensen siger selv, at han kommer i Hillsong, men han er ikke Hillsong, og derfor mener han ikke, at han kan drages til ansvar for denne kirkes standpunkter. Slet ikke i USA, hvor det jo er mest dominerende, fordi danske Hillsong er anderledes, ifølge Kasper Christensen. Ikke? Det er jo en tosset sag, det her, ikke? Altså, Kasper Christensen har jo levet et brutalt liv, ikke? På stoffer med en ekstrem, hvad kan man sige, bred udnyttelse af unge kvinder og venskaber, alt muligt til sin egen fordel, ikke? Og har også tjent rigtig, rigtig mange penge på de ting, han har lavet, ikke? Altså, komik med ofre, ikke? Og han lever jo stadig... hvad kan man sige, på skuldrene, at den gamle Kasper Christensen på den måde, at hele hans eksistens jo baserer sig på en økonomisk formåen og position, som er etableret på alt det her lort, ikke? Og hans kompensation nu er, at træde frem foran en menighed og sige, at Jesus gør en forskel, og Jesus har frelst ham, og Jesus er dit og dat, ikke? Altså, jeg har hørt et langt program om Hillsong, som skildrer et tidligere medlems rejse ud af bevægelsen, ikke? Og det, altså for mig at se, så fremstår det som en frygtelig bevægelse. Og hvis man stiller sig op som prominent dansker, komiker og meningsdanner og taler for den her bevægelse, så har man et stort ansvar for at udbrede den bevægelses magt, også i Danmark.
I Norge har det også vært en stor diskusjon om Hillsong, fordi det viser seg at grunnleggerne fra Australia har gjort mye av det samme som Kasper Christensen selv har gjort, kan man si. Det har vært fullt av skandaler, utroskap, makt, penger. De har tjent masse penger. Og nå i Norge så har det også vært en diskusjon om hvorvidt man kan synge disse Hillsong-lovsangene i en gudstjeneste, det spurte journalisten Julie Reuss, en lovsangsleder i podcasten Reuss Report, fordi det er veldig mange av disse lovsangene da, som surrer rundt «So I stand with my arms high and heart abounded». Som kristne står og synger. Og nå er Hillsong kommet i dårlig vær, så da lurer man på om man må slutte å synge disse lovsangene. Men hva tenker du også?
Nei, men jeg tenker at Dagens Nyheter for et par år siden hadde et stort avsløyende om Hillsong-kyrken, som jo også finnes, i Sverige, blant annet på Stora Essingen her i Stockholm. Adrian Sadikovic heter reporten. Han avslöjade att de håller på med omvändelseterapi, att de försöker omvända homosexuella. De har ju starka väldigt starka band till väckelsekyrkan i Uganda bland annat, där det är dödsstraff för homosexualitet och de har starka motståndare mot fri abort och sådana saker. Jag tyckte att det var intressant. Jag tycker det är intressant också att de i Sverige har fått statliga bidrag på 1,5 miljoner kronor de senaste 6 åren. Mm. Vi pratar bara om islamistiska organisationer som får statliga bidrag. Det får även kristna dogmatiker. Mm. I övrigt måste jag säga att sekter intresserar mig nada. Jag är helt ointresserad av sekter. Men det blir ju spännande såklart att se vad som händer när en sån som Justin Bieber ett tag var ju posterboy för Hillsong-kyrkan. Får han med sig unga människor på det här och sådär. Men jag tror att man ska ha ganska mycket pengar med för att vara intressant, eller?
Ja, alltså jag är heller inte speciellt intresserad i sekter, men jag är mycket intresserad i den mänskliga dynamik som uppstår när man är i en sekt eller en sektliknande bevegelse, ikke? Vilket jag ju själv har varit, för jag i några år var medlem oppe hos Karl Marr Møller Mandeterapi, den danske mandeterapeut, ikke? I något som jag bäst kan beskriva som en sekt. Altså en maskulinitetssekt af en art, ikke? Og hvordan er det ligesom, når man bliver en del af et fællesskab, hvordan er det ligesom, at man begynder at bøje sine principper for at kunne passe ind, ikke? Hvad gør man med sig selv, når man opdager, at den her bevægelse, som påstår at være åben og inkluderende og kan rumme alle, i virkeligheden er imod homoseksuelles rettigheder. Hvad gør man så med sine principper? Altså, hvordan skaber man kognitiv resonans igen, ikke? Så man ikke skal gå rundt og være frustreret? Altså, bøjer man sine principper? Udfordrer man sekten? Melder man sig ud, eller forbliver man? Altså, alt sådan noget, synes jeg, er enormt interessant.
Men alle sekter...
Jeg er superinteressert i sekter.
Er det det?
Ja, det er jeg, fordi at jeg er interessert i absolut alle ting som kan manipulere oss og styre oss og lede oss. Og det å være for eksempel hellig frelst og herlig frelst, det har jeg jo kjent på i meg selv. Da jeg var 12 år og det kom en dansk vekkelsespredikant til Suldal, for eksempel, som hver kveld fikk mine gamle til da sekulære onkler til å legge seg på kne og be til Gud. Og det skjedde over en tid, og det var en slags form for en... unnskyld til alle også, som kjenner dette som en slags svik, for det er også alvorlig, det kjennes rett og det er sant. Men jeg må bare snakke ifra meg selv, at jeg som 12-åring der kjente på det kravet om innvendig krav om at jeg skulle reise meg opp og vitne. Og det der at jeg skjelver, jeg står der, jeg skjelver, jeg er svett i hendene, og jeg leser egentlig den samme salmen som en sang hver eneste kveld om at det skal bli strømmer av nåde, og så syndere om frelse må rope og løses fra djevelens bånd. Sant? Og da var jeg 12. Men dette er realitet for mange som kommer inn og i den type hellige rom. Og nå snakker ikke jeg bare om kristendom, men vel veldig mange, altså hva religion faktisk kan gjøre med deg. Men så må jeg si på godt og på vondt. Men det å stå og synge disse lovsangene som jeg ser kanskje for meg da, at Kasper Christensen blir, sant? Det kjennes, det fyller deg. De følger deg helt. Og i det så er man villig til å gjøre ganske mange ting, tror jeg.
Ja, altså, ja, men Hilde, jeg bliver nødt til at tilføje, at det ikke kun er formelt religiøst, at man har den her type sekter. Altså, de kan også være uformelle.
De er sekulære. De kan være
antireligiøse. Altså, vi som barn, ikke, så sang vi, all we are saying is give peace a chance. Ikke? Samtidig med, at vi levede i ekstremt ufredelige sammenhæng, ikke? Med jalousidrama og børnesvigt og hvad hedder det... altså alle konsekvenserne af fri sex og fri narko og fri hvad som helst, ikke? Med dogmer, altså sekteriske dogmer, ikke? På samme måde som du har levet med, Hilde.
Jeg har ingen erfarenhet av religiøse sekter, og jag känner bara ödmjukhet inför vad du har varit med om, Hilde. Jag har en stor erfarenhet av den svenska vänstern, men den där, sektverksamheten har jag aldrig sett för egen del. Men det som intresserar mig däremot, det är religionens återkomst i politiken. Att det inte bara handlar om islam, utan att även kristendomen marscherar fram som ett politiskt projekt med en politisk agenda, agiterar i sakfrågor. Och vi ser det i USA, vi kommer se mer av det i Europa, tror jag. Och det är någonting att hålla ögonen på. För att det finns någonting här som jag tror att väldigt många av oss inte är beredd på.
Jag har lyst att citera Yuval Harari, som kom med en ny bok, Nexus. Det var ett utdrag i Klassekampen nylig. Der sier han, i 10.000 av år har sapienser bygd opp og opprettholdt store nettverk ved å dikte opp og spre fiksjon, fantasier og masse vrangforestillinger om guder, om forheksede kosteskaft, KI, mange andre ting. Problemet vårt er følgelig et nettverksproblem. For å være enda mer spesifikk er det et informasjonsproblem. Informasjon er limet som holder nettverk sammen, og når folk fores med feilaktig informasjon, vil de sannsynligvis ta dårlige beslutninger, uansett hvor kloke og snille de selv måtte være. Og dette er advarselen inn i en krisetid. Jeg trodde ikke mine egne øyne da jeg så en Facebook-video surre forbi fra SVT, altså fra liksom public service, fra hovedsveriges televisjon, med humor, en sketch, med utgangspunkt i at før eksporterte Sverige fotballproffser, nå er vi talangfabrikk for unge mordere. For slik introduserer altså Messiah Hallberg fra humorprogrammet SVT Svenske Nyheter programinnslag med titlen Det svenska gjengunderet. Og bare da tenkte jeg at nå har det skjedd en revolusjon i Sverige.
Nei, men SVT har jo rett mye kul faktisk, som driver med Sverige. Det her er ikke det enda program.
Men altså, jeg kan huske for et eller to år siden, hvor vi talte om svensk humor i dette program, ikke? Og der var ingen af os tre, der sådan rigtigt kunne komme op med hvad hedder det, fænomenet svensk humors storhedstid, for eksempel. Ikke? Så da jeg tænkte, det her det er en renaissance for svensk humor, så måtte jeg korrigere mig selv. Nej, det er det ikke. Det er simpelthen svensk humor, som lige pludselig er begyndt at eksistere. Ikke?
Nej, altså, det her tykker jeg er en karikatur af svensk humor. Altså, ni har en idé om det svenske tilståndet, og at Sverige inte kan skämta om sig själv, det är inte sant. Alltså, det är rätt mycket humor kring vad Sverige är och det politiskt korrekta eller vad som har hänt eller så här.
Ja.
Det är en ganska lång tradition, så att den svenska humorn är inte som den danska som bara håller på med kön och kissa bajs.
Men Lino, där skämtade jag faktiskt om svensk humor.
Och var det
du,
det
ja, du tog inte emot det som ett skämt.
Nej, för jag tänkte att vi hänvisade till ett program som vi har, och jag tänkte det samtalet var inte jag med i. Nej, där fick du mig.
Det var sån Kamala Harris som fick Trump på limpinnen.
Verkligen.
Men denne Messiah Hallberg måtte jeg sjekke litt ut, og han er en svensk komiker som har holdt på lenge, journalist og programleder, og medvirket i mange program, og var på turné med en norsk komiker, Martin Beyer Olsen, for nesten 10 år siden. Men han er en råtass, for å si det sånn. Han heter Messiah, han sier også i en annen video at han har litt jude i seg, som han problematiserer, han vil gå til legen og fjerne denne juden i seg. Men her i denne videoen om gjengkriminelle, så gjør han det også om til en greie at Sverige kan nå eksportere disse unge talentene, mordertalentene, over til Danmark. For Danmark har bare sånne gamle, utrangerte mordere tilbake.
På bara ett år har antalet mordmisstänkta barn i Sverige under 15 år tredubblats. Vi är en talangfabrik. Hade vi snackat fotboll hade vi varit Ajax.
Men la oss gå ut på predikanten Åge Samuelsens «Det er vekkelsesluft over landet». Jeg synes det kan passe nå, jeg.
Det er vekkelsesluft over landet. Ilden faller igjen og igjen. Guds allmektige hånd bryter i lenker og bånd. Kraften strømmer fra himmelen. Jubeltoner nu høres i landet. Nasareren Jesus er her. Nåde gaver han gir, syke helbredet blir. Enn i dag han den samme
vekker. Aller sist så vil vi beklage lydkvaliteten på oss i dag. Vi hadde tekniske problemer, men kunne heldigvis bruke backup-lyd. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR, der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.
Goddag, har fjernsynet.
De bedste ting i livet fortjener et gensyn.
Det var fuldstændig ustyrligt. Det var noget, de kaldte bajersk øl.
Grinte du også hysterisk af Lotte Heise?
Hvorfor er kvinder så hysteriske?
God er hun ej, mand!
Blev du glad i låget af at se, så hatten passer?
Hvor fanden var det stille kon?
Bryggeren, hvorfor er kvinder så hysteriske, og så hatten passer, er bare noget af det, du kan se i kategorien gensyn på DRTV. Hallo,
hov de der. Det er mine blomster, de plukker.
Vi ses på gensyn.
Der kommer en radioavis nu, og bagefter så tager Anders Laugesen igen på rejse i troens univers i programmet Pilgrim, hvor vi i denne uge hører tonerne fra Danmarks største orgel.